Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
Jazz som kan bidra till en lägre vilopuls, en melodiös och tillbakalutad mix av välkänd och ny jazz. Det får du i Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman. När du vill i appen Sveriges Radio Play.
Häng med oss i Hemma i P2.
För dig som gillar musiken från 1900-talet och framåt. Britta och Vivica är med dig.
Måndag till torsdag från 18.45 till 20.
I Gaza dödades fler än 20 människor i morse när någon öppnade eld mot de stora folkmassor som var på väg till en plats nära Rafah där man delar ut mat. Vi ska höra vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Uppgifterna går isär om vem som öppnade eld. Vittnen hävdar att det var israeliska styrkor. Israels militär säger att man inte är medveten om omständigheterna men att det här nu utreds. Men den här nödhjälpen som kontrolleras av Israels militär och amerikanska säkerhetsföretag har kantats av kaos med desperata folkmassor, plundring också. 6 personer hade dödats redan före dagens tragedi och Israels militär har medgivit att man har fyrat varningsskott tidigare för att skingra massor. Och hela det här projektet är ju enormt starkt kritiserat och har kallats för en skenmanöver eftersom det inte sköts av oberoende hjälporganisationer eller FN, utan av säkerhetsentreprenörer som av kritiker till och med har kallats för legosoldater, även om det heter Gaza Humanitarian Foundation. Sen
du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Anfäkta och Anamma. Skallsjö sommarorkester har släppt sin debutplatta och de spelar bland annat Syldaviska danser. En svit inspirerad av folkmusik från det fiktiva Balkanlandet i Tintin-böckerna. Musikrevyns trehövdade panel ska dessutom få diskutera musik som försätts med varningstext. Enligt den stora 1900-talspianisten Arthur Rubinstein så är Alexander Skriabins musik att jämföra med narkotika. Så intoxikerande att det kan bli farligt. Pianisten Yevgeni Sudbin på en ny skiva med musik av Skriabin. Mer om den lite senare. Musikrevyn sänder från Göteborg idag och i studion finns pianisten Erik Risberg, dirigent Simon Kim Phipps och kulturjournalist Sofia Lilljönsson. Välkomna hit.
Tack så hemskt mycket.
Ja, tack.
Tack.
Vilken musik är mest Göteborg för er?
Evert Taube. Alla slåss väl om Evert Taube? Eller liksom han är lite...
Han är Göteborg.
Taube är ju Göteborg. Ja,
ja det kommer bara ett namn upp och det är Olof Gullberg. Som är bortglömd då, han lever inte längre men skrev fantastiskt fin pianomusik. Jag spelar ganska mycket. Så det är Göteborg för mig.
Vad är det för tid?
Ja, det är alltså, han gick väl bort för 5 år sedan någonting. Mm. För 38 tror jag. Skrev i 2 stilar, en strängt, vad ska vi säga, modernistisk eller... Och en ravellig och attraktiv och vacker.
Olof Gullberg.
Olof Gullberg. Det är Göteborg.
Simon, har du hört talas om honom?
Nej, aldrig.
Har du någon Göteborgs musik?
Jag har något som jag förknippar med i Göteborg. Men jag vet ärligt talat inte om han är Göteborg. Sven-Erik Johansson.
Ja. Åtminstone definitivt väldigt starkt förknippad.
Ja.
Verksam som kyrkomusiker i... Inte så jättelångt härifrån.
Ja, ah, det visste jag inte.
I Älvsborgs kyrka.
Älvsborg, ja. Mm.
Men nu när vi befinner oss på Lindholmen och Hisingen, så liksom på bokstavligt talat på andra sidan bron, så finns det ju ett givet soundtrack.
Se en måne stiga upp och strö sin gyllene röda ton. När lyktor tänds på andra sidan bron.
Sten-Åke Cederhök i När lyktor tänds på andra sidan bron. Blir man inte alldeles varm i hjärtat av det här?
Jo.
Darret på stämman. Sist i dagens program härifrån så ska vi prata lite om musik från Sydavien och om Tintin. Men nu Tintinabuli. Arvo Pärts unika kompositionsstil.
Göteborgs.
Hans musik är ofta meditativ och minimalistisk. Och hans sätt att använda de 3 tonerna i en treklang påminner just om en klocka, Tintinabulum. På en ny skiva från Berlin Classics så sjunger Estlands filharmoniska kammarkör Pärts Berlinermässa tillsammans med Concerto Copenhagen. Tärno Kaljuste leder Estlands filharmoniska kammarkör och Concerto Copenhagen här i Kyriet ur Pärts Berlinermässa från 1990. På skivan görs också Pärts Stabat Mater samt tre rent instrumentala stycken. Och Arvo Pärt är väl Estlands mest omhuldade och älskade tonsättare, så att Estlands filharmoniska kammarkör gör hans musik är inte direkt någon skräll. Men att de ackompanjeras av en barockensemble i form av Concerto Copenhagen, det är ett lite oväntat grepp. Hur var det här mötet mellan gammalt och nytt för dig, Erik?
Ja, jag tycker det är väldigt lyckat. Det blir så fin klang tillsammans med de här vibratolösa stråkarna. Och att det också är lägre stämning, det tackar nog sopranerna för, skulle jag tro. Och framför allt när det är hårdare, som i... Ja, alltså i kredot i Berlinermässa, där det blir hårdare spel och de riktigt tar i, det tycker jag är underbart på de här gamla instrumenten. Så jag tycker kombinationen, och Lars Ulrik Mortensen har jag ett underbart minne av, han som leder Concerto Copenhagen. Han dirigerade Göteborgs symfoniker där jag har arbetat då, i Johannes Passionen. Och det minne jag har kvar från det, det är att jag tittade på klockan och det kände att det hade gått en kvart. Och då, det räcker för mig som betyg. Det är en fantastisk musiker och det är en underbar ensemble. Så jag tycker det passar jättebra ihop.
Gick tiden fort för dig, Simon, när du lyssnade på den här skivan?
Nej, det kändes oändlig. Men på det rätta sättet. Mm. Jag kunde bara ge mig hän. Jag tycker det är äkta vara. Personligen tycker jag att den där frågan om gamla instrument och... det är irrelevant. De spelar så bra att det är en annan klang än om de hade haft stålsträngade fioler. Jag vet inte om jag är helt med på det där, för att de spelar helt utan vibrato. Kören sjunger med vibrato. Inte hela tiden, men det finns en mänsklig värme där. Och då tänker jag, okej, då är det kanske människor i en stor katedral och orkestern är stenarna som bygger upp en musikalisk arkitektur. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Jag älskar den här skivan.
Dirigenten Tärno Kaljuste, han använde tre ord för att beskriva Pärts musik: frid, enkelhet och naturlighet. Sofia, tycker du att det är adjektiv som passar för skivan också?
Frid, vad är det?
Frid, enkelhet och naturlighet.
Oj, ja, det kan man väl säga, men naturlig är ju egentligen inte vad det är. Alltså, kultur är ju verkligen motsatsen till natur om man har arbetat med någonting. Så egentligen är det ju inte naturligt, men det är klart att jag kan förstå hur man tänker att det ska bara... Det ska framstå som naturligt, som en bra ballettdansare. Liksom. Det ser lätt ut, men det är inte det. Ja, men jag tycker det är intressant att... jag har recenserat mycket musik och jag har ofta slagits av att det man gör är att liksom ta emot någonting som är... man svarar i samma stil på något vis. Och det är så lite språk i det här på något vis. Det är just den här enkelheten eller... de grundstenar av saker och ting, eller liksom treklangerna och så. Så det gör att jag liksom också blir lite språklös. Att annars jag skulle svara i någon slags... Nu pratar jag på här, någon slags expressiv scenromantisk stil. Det stämmer liksom inte med skivan. Det är som en så här... Jan Johansson, pianisten, sa ju att det måste finnas ett sätt att spela tonen C så att folk börjar gråta. Och det är ju det som är Arvo Pärts musik på något sätt. Den här, försöka hitta den punkten. Och då blir man lite ordlös, kan jag tycka.
Jag förstår hur du menar. Så vi kan egentligen sluta den här diskussionen nu.
Vi börjar gråta.
Vi lyssnar vidare på satsen du nämnde, Erik, på kredot ur Berlinermässan.
Thank you.
Estlands filharmoniska kammarkör och Concerto Copenhagen alltså i Berlinermässan av Pärt. Simon, vad kan man säga om körklangen? Hur låter den i dina öron?
Helt fantastisk. Jag älskar baltiska körer. Har varit där en del i Latvia. Och den här kombination av precision och homogenitet utan att för den del offra uttryck och engagemang och det är ganska nära min ideal, måste jag säga, mitt ideal. Ja, ord, jag saknar ord egentligen. Nej, jag tycker det är helt fantastiskt och man hör att det är en fast ensemble, en grupp som musicerar tillsammans hela tiden, som har en gemensam, de kommer från en gemensam körkultur. När jag pratade med mina körvänner i Latvia och jag frågade, varifrån kommer den här enorma körenergi i Baltikum? Och de sa, ja, det var det enda sättet att vara lettisk då, när det var sovjettiden. Mm. Det var det enda området så att all energi investerades där och det skördas nu.
Mm. De hade den där sjungande revolutionen, va? Jag kommer inte ihåg det här, jag är för ung för det, men man samlades och sjöng. Det var allsång i och för sig, men det var liksom ändå körsång då ju. Och från ena dagen till den andra så föll muren liksom.
Det är lite som Jerikos murar. Ja. Erik, ja. Simon sa här att han upplever det som precis och homogent utan att man tappar uttryck.
Ja, men det gör det ju. Och den här satsen, här tycker jag det är en återklang från Stravinsky, psalmsymfonin. Det är mycket Stravinsky. Och det räcker gott för mig. Annars har jag ju ett problem med den här skivan. Och det är att jag känner mig lite utanför. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag är väl för rastlös och sekulär på något sätt. Och jag brukar inte ha något problem alls med att känna mig utanför sakralmusik som Bruckners symfonier eller Bach-passionerna. Men det är någonting i den här skivan som gör att det känns som att det inte är för mig.
Hur yttrar sig känslan? Blir du liksom ledsen?
Nej, det gör mig ingenting. Jag är utanför i många aspekter. Men, och trivs med det. Men nej, det är inte det. Och det är ju ingen kritik heller. Mm. Jag känner om jag var ortodox så skulle jag få ut mycket mer än vad jag får.
Men hur känner du inför Palestrina till exempel?
Nej, det är fantastiskt. Det jag vet inte om det är avståndet i tid. Eller Bruckner som är ju det mest sakrala som finns.
Mm. Ja, inga men det är ändå problem. Ett annat liksom liknande ton. Det här är liksom medeltida tonspråk nästan. Ja, jätteintressant. För jag har också tänkt och skrivit lite grann här om det kristna i det. Och så själv känner jag mig väldigt marinerad i kristen musik och hemma, det gör vi ju allihopa. Liksom, det går inte att syssla med klassisk musik om man inte, liksom, den är så stark. Men jag känner mig väldigt hemma i det och tycker att det är så härligt att det här är så självklar kyrkokonst. Hela skivan är ju det. Varenda en av stycken är ju en bön eller en instrumental komposition på en bön eller någonting liknande. Men det tycker jag är fint att det kan få finnas på något sätt och att man kan få vara i det och att det är ändå modern musik som det är. För det är ju inte som, det låter ju inte precis 1400-tal. Men jag tänker på det här med att det är en barockorkester. Det låter ju helt kongenialt tycker jag. Det känns som förvånar mig att inte det, att det skulle vara något nytt eller vad man ska säga. För jag tänker att med Arvo Pärts musik skulle man kunna sätta samman en liten ensemble av medeltida instrument. Med vevlira och det skulle också liksom, om man arrade om det så skulle det också funka för det på något vis, för det är de här klangerna och det enkla på något sätt. Så jag tycker att det är härligt att det här är ju motsvarigheten till kyrkokonsten, till bildkonsten i kyrkorna eller vad som helst liksom. Så jag tänkte precis tvärtom, att jag känner mig så himla hemma i det.
Men Erik, finns det något vi kan göra för att du ska känna dig mindre utanför? Nej. Eller alltså, finns det något som ensemblen hade kunnat göra för att inte detta skulle förmedlas?
Nej, alltså de gör det ju fantastiskt bra. Det är underbart fint arbete de gör på skivan. Det är bara att det är någonting som skapar den känslan. Sen älskar jag Arvo Pärts musik. Tredje symfonin är bland det bästa jag vet. Och Fratres och Tabula Rasa och allt det där. Jag har ett 6-årigt barnbarn som gärna somnat till Spiegel im Spiegel också. Funkar jättebra att sova till.
Ja, men det är det med att sova. Men tycker du att det är högstämt? Att det är lite för Man får inte andas.
Ja. Nej, jag vet inte.
Det är ju
inte
lågstämt just idag då. Men...
Ja, ja, just det.
Bra vokal.
415.
Ja, det är inte högt till på det sättet. Nej, men det är väl så himla djupt känt och förknippat med Arvo Pärts tro som är väldigt varm och stark, vad jag förstår.
Kanske att det också blir eventuellt, det här är bara en liten spaning då, ja, med en nu levande tonsättare där man också har läst mycket intervjuer kring hans tro och att det är tydligt vilken tradition, ja, han verkar i. Om man jämför det med tidigare kyrkomusik, där man är den är ganska frikopplad, tonsättaren.
Där har du det. Tack, Karin.
Varsågod. En av musikhistoriens mest frekvent tonsatta texter, det är den medeltida Stabat Mater. En text som beskriver Jesu mor ståendes vid korset medan hennes son dör inför hennes ögon. Arvo Pärt jämför den här textens framställan av den omätbara smärtan och en möjlig tröst med hur två helt motsatta element möts, som glödande lava som rinner ner i svalkande vatten. Vi lyssnar på ett avsnitt ur hans tonsättning av denna text. Musik från 1985 och från ett Estland bakom järnridån. Det här var en del av Arvo Pärts Stabat Mater med Estlands filharmoniska kammarkör. Det är väldigt strofisk musik i ungefär 20 minuter. Håller du upp intresset, Erik?
Ja, ja, det var en
jag såg en liten gäspning här.
Tuff fråga. Ja, det kommer ju alltid något som bryter av och som... Det är inte bara meditation. Nej, men strofiskt, den talar ju väldigt mycket. Det är ju andra satser där det är väldigt mycket andning i musiken. Och även i de, kanske mest i de instrumentala styckena. Som är det jag får ut mest av på de här på
den här skivan.
En sak som nämns i texthäftet är ju just andningen och hur de här instrumenten, hur barockinstrument på ett sätt har, det ligger mer för dem att andas. Mm. Det är sällan man spelar med lika jämna, täta stråk. Mm. Lyfter det skivan för dig, Sofia?
Ja, men jag lyssnar mest, jag har inte riktigt gått in så, kanske borde ha gjort det mer. Jag kanske blev bara liksom fångad lite i musiken. Men strofisk, alltså, det känns ju som att man, det skulle kunna vara så här att musiken låter likadan varje, men det är ju inte så. Varenda strof är ju liksom genomkomponerad på sitt lilla sätt. Så det är som pussel, eller inte pussel, som legobitar som byggs om lite grann efter varje så här, text. Just Stabat Mater är ju mitt specialarbete i gymnasiet faktiskt. Mm. Var om engelska medeltida sånger, det här är ju väldigt länge sedan som jag gjorde det. Men, och då så gjorde vi bland annat en Stabat Mater från 1200-talet som var tvåstämmig. Och då, det är stämkorsning hela tiden med de där två stämmorna, för att det har inte fallit på plats än att det finns en över- och understämma. Och det är ett jättelitet omfång, jag tror inte ens det är en oktav. Så det är liksom bara att de rör sig liksom runt varandra. Men den var jättekomplicerad att lära sig, för att varenda vers sjöngs på olika sätt. Så det har han fångat upp också. Han är ju väldigt studerat historien så. Mm. Så jag tycker att det finns något intressant. Men det är också intressant att jag har skrivit att jag blev lite uttråkad. Mm. Fast att det här är liksom det sorgligaste ögonblicket i historien, ska man tänka sig. En mamma står och ser på sitt barn dödas.
Mm. Ja, men det är en av de mest empatiska texter jag någonsin har läst.
Ja, den är otrolig och jättestark och väldigt använd text. Och välkänd en gång i tiden, som folk hade liksom relation till. Mm. Men jag tänkte då på att när jag ändå blev lite uttråkad, att tänkte jag att det är så mycket med det med all musik, men att lyssnaren måste också vara mentalt redo och mogen för att ta emot det. Annars så kan det bli, som jag hörde en gång på en kompis till mig som gick i någon skola, som, där en kille på en folkhögskola när de var unga, så hade han sagt så här: Bach, det är bara en massa värdelösa 16-delar. Han liksom kunde inte ta till sig. Och det stämmer ju, om man inte kan det så är det ju bara... Liksom. Och likadant med Arvo Pärt här, eller annan minimalistisk musik, eller vad man ska kalla det, att man måste själv vara liksom i samma fas med musiken. Och det tänkte jag på när jag lyssnade på det här.
Simon, upplever du att du är i fas med Stabat Mater?
Jo, för mig, jag jämför med målning. Och jag tänker Hammershøi. Mm. Den danska målaren som målar bara i variationer av grått ungefär. Och om man kommer från Matisse-hållet är det förstås väldigt tråkigt. Det finns ingenting att greppa där. Men kan man bara kalibrera om, då är det helt fascinerande. Och ger väldigt, väldigt mycket. Och det är det som jag känner med Pärt.
Men Hammershøi, det är väl han med de här bortvända människorna? Och det är jag.
Det är precis,
det är jag som
sitter, precis.
Det är jag som sitter bortvänd inför den här musiken.
Det är fint att du kan ta på dig den här rollen.
Ja, då, det gör jag så gärna.
Ja.
Bortvänd eller ej, nu ska vi sätta betyg. Erik, vad blir det för betyg?
Ja, det är väldigt, väldigt fint gjort. Väldigt fint. Och ibland så kan jag väl vaggas in i någonting som liknar frid eller meditation. Men jag ska väl också väga in hur mycket jag tycker om att lyssna på skivan, så jag sätter 3.
Mm. Och Sofia?
Mm. Jag satte 4, och det är ett ganska tråkigt betyg sådär på en någonting som är crème de la crème egentligen. Det kanske är det bästa man kan uppbringa när det gäller Pärt, såklart. Mm. Det här är ju musiker som har sysslat med honom och som kan, liksom, det står ju, alltså, de har ju pratat med varandra och liksom jobbat ihop under lång tid. Men det var någonting som inte riktigt toppade det för mig. Så 4.
Mm. Och Simon?
5.
Härlig stegring här.
Mm.
Jag sätter också en 4. Jag tycker att jag håller med om att det är en exceptionellt bra kör. Jag älskar att lyssna på den. Och jag tyckte jättemycket om det här med att ha barockinstrument till. Och att det blir ändå någonting annat med den här luftiga klangen. Men för mig, jag håller inte riktigt intresset uppe genom skivan. Och det handlar mer om min och Pärts relation, och den ska vi jobba vidare på. Detta blir sammantaget en 4 till Estlands Filharmoniska Kammarkör och Concerto Copenhagen. Och nu över till den narkotikaklassade pianomusik jag nämnde tidigare. Alexander Skriabin, han föddes i Ryssland år 1872 och hade en kort men synnerligen explosiv karriär som pianist och tonsättare. Han var starkt influerad av mysticism och teosofi och enligt dagens pianist Jevgeni Sudbin så medför Skriabins musik en oåterkallelig förändring av den människa som kommer i närkontakt med den. Skriabins fjärde pianosonat här med pianisten Jevgeni Sudbin på en ny skiva från Biss. Och i musikrevyns Göteborgs studio finns Sofia Liljönsson, Simon Kim Phipps och Erik Risberg. Erik, håller du med Sudbin? Är Skriabins musik en transformerande upplevelse?
Ja, det är väldigt bra uttryckt. När jag hörde det här då tänker jag vilken tur att han fanns och att han gick sin egen väg, att han var så galen som han var. Så att vi får den här världen. Det är precis som att det tur att Sibelius fanns. Annars hade vi inte haft den världen. Ingenting liknar den. Och ingen annan pianomusik liknar Skriabin. Så ja, det är klart man kan höra både Chopin och Wagner. Framförallt i den tidiga Skriabin. Men det hans eget språk är så unikt. Och ja, det kanske märks. Men det är bland det bästa jag vet. Att lyssna på och spela Skriabin.
Han verkar ha varit en otroligt fascinerande figur. Hur välbevandrade är ni andra i hans musik?
Nej, inte så mycket. Jag är inte pianist. Och...
Är det ett pianistiskt särintresse?
Det tror jag. fast det finns fantastiska orkesterverk. Ja. Såklart. Men för mig det är en främmande värld.
Mindre främmande efter dagens program och trots att Skriabin bara blev dryga 40 så hann hans musik genomgå en enorm förändring där de tidiga verken står i en romantisk tradition på något sätt trots att han har sitt eget språk som du sa Erik. Medan de sena utvecklas åt ett atonalt och betydligt mer experimentalt håll. Den fjärde pianosonaten befinner sig kanske någonstans däremellan.
Man brukar väl säga att den är från 1903 och man brukar säga att där är vändpunkten på något sätt. Fram till 1903 så hör man väldigt mycket Chopin. Han förändrar framförallt rytmiskt så att man känner det här är något annat. Men annars harmoniken och melodierna är väldigt mycket Chopin. Från 1903 och framåt så händer någonting. Och sista åren så går han väldigt långt och släpper tonaliteten helt. De sista pianosonaterna har ingen tonart och så.
Vi lyssnar vidare lite grann på denna vändpunkt. Här kommer den andra satsen. Oh. Thank you. rysk-brittiske Jevgenij Sudbin vid pianot här alltså, i Skriabins fjärde och superkorta pianosonat. Skriabin hävdade att han var synestetiker och såg olika färger framför sig beroende på vilken ton han hörde. Och här var vi i fistur, en lila tonart enligt Skriabin. Sofia, vilka färger hör du? Bildligt eller bokstavligt?
Lila episkopal. Det är den dyraste färgen på under antiken, tror jag, att framställa. Så då skulle biskoparna... Ah.
Det här var dock en väldigt, väldigt ljus lila.
Syrenlila, oj, oj. Nej, jag ser inga färger på det sättet. Så där... Jag tycker att spelet är himla fint, att det är så mycket dynamik. Verkligen i alla de här små bitarna som vi hörde här, så har han, när man, rätta mig om jag har fel, men visst, jag tänker när man arbetar, studerar in en sån här verk, så delar man nästan upp det som är tyder nästan i bitar ibland och säger, okej, nu ska jag klara den här. Man måste bryta sönder ett verk och jobba lite mer, så gör man ju med all musik, men jag tänker att pianisterna har suttit så. Men han har satt ihop allting, och det ska man ju göra, men han har verkligen satt ihop allting sen så att det blir som en fungerande helhet. Det känns inte så här, nu kommer vi in till det här svåra stället eller så, utan jag tycker att det är så himla fint. Sekt och plastiskt sammansatt, men det är ändå dynamiskt hela tiden, man hör bitarna. Man är bra på agogiken, att dra lite i pulsen så att den fungerar. Jag tycker att den här andra satsen är verkligen... Jag fångades faktiskt.
Vad gör musiken med dig, Simon?
Den förtjusar mig. Den roar mig. Jag blir inte berörd av den. Jag upplever den som någon sorts kodifierad improvisation egentligen. En otrolig sofistikerad improvisation som sen skrivs ner. Att jag saknar en självklar arkitektur i den. Och det är kanske bara att jag inte känner till Skriabins arkitektur. Att det inte är så som Rachmaninoff eller Brahms eller Liszt skulle ha gjort. Att jag saknar lite milstolpare.
Jag förstår det faktiskt. Ja, men, det är som en jazz.
Ja,
förlåt.
Ja.
Nej, men ordning och reda, det får du hitta någon annanstans än i Skriabins musik. Så är det ju.
Det är ljuslila.
Ja.
Han fick ju kritik för att han dock i sina sonater inte var så fri som han hade kunnat vara av vissa andra 1900-talstonsättare som tyckte att, men varför ska du ha en återtagning? Ja. Är du så låst i formen?
Kanske han var medveten själv om att och försökte få ordning och reda just genom att stöpa in i en klassisk form när det egentligen inte passade.
Men det han har att säga är ju någonting annat. Han rör ju vid mysterier hela tiden. Och för mig är den här satsen, det är så solklart vad det handlar om. Det är flykt långt upp, 20 meter upp i luften rör vi oss. Precis. I den här andra satsen.
Fåglar tänkte jag också på.
Ja, fåglar. Alltså, det är solklart. Och det är också hans sätt att spela.
Kul,
för han är så lätt och så bränner det till, men sen flyger vi igen. Det är så himla tydligt.
I texthäftet så hävdas det ju att det här är explicit sex.
Ja.
Att det är Skriabins uppenbara syfte.
Men jag läste det någon annanstans också, så att det verkar vara fler som...
Ja, men han var ju sensuellt intresserad människa. Och jag är Gud. Det är ett direkt citat av Skriabin. Följt av, jag är ingenting. Jag vill lysa upp universum. Det var inga små anspråk. Han levde väldigt mycket i en transcenderad värld på något sätt.
Jag vill också skriva ner, jag vill svälja allt i min individualitet. Det var så intressant paradox.
Ja, snyggt.
Skriabin var ju själv en framstående pianist. Hans pianolärare beskrev hur han genom sin helt personliga pedaliseringsteknik fick instrumentet att andas, vilken enorm färgpalett han besatt och hur han fick pianot att låta som något helt annat än ett piano. Tydligen en bra sak.
Men han fick bara andra pris.
Ja, han fick bara lilla guldmedaljen på konservatoriet.
Och det var Rachmaninoff som tog hem första priset.
Ja.
Men vad kan vi säga om Jevgenij Sudbins spel? Andas pianot.
Ja, men han själv andas. Man hör också, alltså, människor, det är fint. För ibland kan jag bli störd av det. Det kan vara manierat lite ibland när man hör så här, någon som drar efter andan, ni vet, om man har infrasering eller sådär. Man hör ju, det är mer på inspelningen hans andetag. Och det tyckte jag var oväntat. Jag tyckte oväntat om det. Människa, liksom.
Ja, men man hör inget flåsande, man hör liksom enstaka smanningar. Det är inte för närmiket, upplever jag.
Nej.
Utan det är... Men Erik, vad hör du i hans spel?
Ja, suveränt. Jag tycker det är fantastiskt kul att lyssna på. Både i skivans tyngdpunkt ligger ju på den Chopiniga perioden fram till sekelskiftet där. Och han spelar med sån fantasi och skönhet och timing. Mm. Och improvisatoriskt. Ja, jag tycker det är helt lysande skrävinspel. Verkligen. Jag jämför just den här fjärde sonaten med inspelningar som jag har tyckt mycket om förr. Och han spöar ju dem.
Gött. Ja. Vi lyssnar vidare. Här kommer en mazurka i e-moll, himmelsblå, enligt Skriabin. Eugenij Sudbin i Skriabins e-moll-mazurka, inspirerad av Chopin. Men Chopins mazurkor har jag personligen haft ganska svårt för. Här är något helt annat.
Ja, det här är något helt annat. Och här är det så tydligt. Det är också Sudbins förtjänst. Det låter ju som att han sitter och leker. Att det är en improvisation. Det är som, jag tror den här mazurkan har Skriabin i en parallell verklighet snott av Bill Evans. Alltså, det ligger så nära. Mm. Och hans sätt att spela är också väldigt stökigt. Han är han rör till det på ett underbart sätt som just får det att verka improvisatoriskt.
Biter det här på dig, Simon?
Ja, bitvis. Den biter bitvis. ja, och jag tycker bättre och bättre om den musiken. Det kommer inte naturligt för mig, så det är ett bra möte.
Mm. Vad väcker det i dig, Sofia?
Nej, jag tycker det är jättefint. Det är ju en ganska mastig skiva, den är över en timme lång. Jag vet inte om det är en dubbelskiva, jag har lyssnat digitalt. Mm. Men det är ju ganska kaxigt att spela in så här mycket musik på en skiva så där, och få liv i det. Men ja, det funkar för mig. Jag var hookad faktiskt. Jag tycker också spelet gör det. Det skulle nog kunna bli tråkigt. Mm. En annan pianist.
Förstår ni vad Rubinstein menade med sitt yttrande om Skriabins musik som narkotika? Eller som knark?
Ja. Kanske det är stora anspråk alltså. Det står också han som, alltså pianisten har själv skrivit texthäftet i skivan, och han säger att den som kommer i kontakt med Skriabin får sitt liv förändrat för alltid. Och då tänker jag så här, okej. Okay. Jag vet inte om det riktigt är så, men det kanske är de liksom anspråken man har. Han har ju fått sitt liv förändrat uppenbarligen. Det är en ganska ung kille, eller det tycker man alltid om de som är yngre än en själv. Nej, 45 eller något sånt där. Men jag har lätt att han var först uppväxt lite grann i Ryssland, men sen så kom han till någonstans i Tyskland som i 10-årsåldern tror jag. Mm. Och som ung vuxen till England då.
Han var gästlärare ibland på den skolan där jag pluggade och jag tror aldrig jag skrev upp mig på hans listor, vilket jag nu när jag hör honom spela, jag bara, vad håller du på med?
Vilken miss, Karin.
Ja, kan du uttala dig om pianisten?
Nej, jag tycker han är bland det bästa pianospel jag har hört på länge. Mm. Det är så delikat och det är så, som du säger, timingen är helt fenomenal.
Men varför är det att vi inte har hört mer av honom?
Han har ju spelat in skivor, men det finns massa pianoskivor som släpps utan att han är inte ett sånt gigantiskt namn ändå.
Nej. Precis. Det är bara lite. Sånt kan vara. Han har gjort en Skrabbin-skiva förut. Det här är den andra, va?
Mm. Jag vet inte varför han inte är ännu mer av en stjärna.
Men Karin, din fråga om det är knarkigt eller inte, det vet jag inte. Det är väl ett sätt att försöka formulera att det här är musik som är utanför verkligheten. Att den rör sig på yttersta gränserna. Och metafysisk eller misterioso.
Mm.
Mm. Det var din andliga musik. Där kom du.
Liksom. Här kände du det hemma.
Ja,
här
roligt.
Är det sakralt. Jag är Gud.
Just precis. Ja.
Dagens skiva har fått sitt namn från en av Skrabins allra sista kompositioner. Vers la flamme. Alltså mot lågan, eller mot elden. Vi lyssnar lite på den också.
Thank you.
Eugenie Sudbin i Skriabins Vers la flamme, alltså mot lågan, bränner ner.
Ja, det är riktigt läskigt den här tycker jag. Och hur han gör det. Och, skrämmande.
Ja, jag uppskattar att det är fortfarande kvar inom tonaliteten. Liksom, att man kan följa med. Det är mycket som pågår här. Det är verkligen motsatsen till Arvo Pärt som jag tänkte på. Det är ingen Tintin och Bull i det här.
Mm. Vi ska sätta betyg. Och Simon, hur resonerar du?
Jag resonerar inte, jag reagerar och jag säger en rak, välvillig och men oinitierad fyra.
Rak, välvillig och oinitierad fyra. Snyggt. Och Sofia?
Ja, och ibland känner man ju bara att en inspelning sitter och man har inget att invända och leta liksom att ja, men det har man inte. Och då är det väl högsta betyg. Sätt en femma.
Var det en lite motvillig femma?
Nej. Utan det var bara också rak. Ja, det var det.
Får jag gissa, Erik, då? Två?
Jag ska erkänna en sak för dig, Karin. Du tror att de skivor som du skickar till mig inför de här inspelningarna, att det är någonting jag fortsätter att lyssna på och går omkring och har i örat. Nej, det händer sällan. Men den här kommer jag att lyssna på. Jag älskar hans sätt att spela Skriabin. Hur lättheten och... det excentriska och att han får det att flyga. Skriabin själv trodde ju att människan kan flyga av egen kraft. Han testar aldrig liksom hårt. Men den här flykten han får till, framförallt i fjärde sonaten och som han gör tionde, den sista sonaten, är fantastiskt. Verkligen en fantastisk skiva. Ja, det får bli fem då.
Och jag tycker också att han spelar så sinnessjukt musikaliskt och personligt och det är liksom, men jag kan nog känna just det du kände med Pärt, att jag känner mig lite utanför, att jag inte riktigt är inne i den här världen, men jag tycker det är så snyggt och det är en så fascinerande lyssningsupplevelse att det blir ändå en ganska solklar femma. Så med ett litet minus via fyran där så får vi ändå en femma till Sudbin och Skriabin. Stråkensemblen Skallsjö sommarorkester bildades 2013 av ett gäng tonåringar. Nu är de några år äldre och några år bättre, som de själva uttrycker det. Under våren så släppte orkestern sitt debutalbum med tre nya verk skrivna av Alice Klint, Maciej Bałękowski och Johan Ullén.
Thank you.
Skallsjö kammarorkester i Johan Ulléns Syldaviska danser. Från nya skivan Glöden, utgiven på Swedish Society. I kung Ottokars spira så reser Tintin just till Syldavien och avvärjer en statskupp. Och i musikrevyn idag har vi Sofia Liljönsson, Erik Risberg och Simon Kim Phipps. Kan ni er Tintin?
Det var länge sedan man läste Tintin, men jag tycker det är jätteroligt att han skrivit musik från ett fiktivt land. Sådär. Mm. Jättekul. Ankeborg liksom.
Precis. Har ni andra? Är det Tintin-fanatiker?
Ja, det var inte alls länge sedan jag läste Tintin. Jag läste min första Tintin i förrgår. För jag förstod att här här har vi en enorm kunskapslucka. Och jag har vuxna vänner som får något speciellt i blicken när det pratas om Tintin. Så jag förstår att det är ju någonting. Så jag läste Tintin i Tibet som jag hittade hemma på